Det är ju årshögtid, det är fest, så jag hoppas ni har tagit på er era bästa kalsonger. De som är högst upp i rankingen i lådan, vet ni? Ni har väl så. Ni har klippt näshåren och öronen och ögonbrynen och allt det där. Vänd emot varandra och nej, gör inte det. Det är helt okej. Vi är Betania församlingen i Åbytorp. Och vi har funnits här i 126 år. Vi har funnits här för att vittna om Jesus, för att föra människor till tro och döpa dem, och för att försöka bygga församling som gestaltar vem Jesus är. För att de som inte ännu har lärt känna Jesus ska få chansen att göra det. Det är anledningen till varför vi finns till och varför vi har funnits här i 126 år. Och vissa saker förändras ju. Tiderna förändras och samhället runt omkring oss är väldigt annorlunda än för 126 år sedan. Men det har ju inte förändrats. Vi finns fortfarande till av den anledningen. Vi är en enkel och äkta gemenskap som vill visa människor på vad Gud kan göra i en grupp människor som är högst bristfälliga. Men som överlåter sig till honom som kan göra vad som helst genom bristfälliga människor. Och vi vill vara en växande gemenskap. Och på årsmötet igår så visade vi, som vi har gjort i ett antal år nu, den här bilden som uttrycker det, som uttrycker våran vision. Ja, men vi vill vara en växande gemenskap med Gud, varandra och andra. Och så har vi skrivit lite olika strategier och vägar som vi tror hjälper oss att komma dit. Det är vad vi vill vara. Och allt som har liv, det växer ju. Det är naturligt, det naturliga tillståndet för allt som lever. Och en församling som lever på riktigt, där livet växer inifrån, den växer hela tiden i både mognad och överlåtelse. Och genom att nya människor också kommer med i gemenskapen och får upptäcka Jesus. Och om det inte sker, åtminstone inte i den utsträckningen som vi skulle vilja se eller som vi längtar efter, då behöver vi ju alltid fundera på, vad är det som hindrar det? Vad är det som hindrar växten? Om vi vill se ett annat resultat av det vi redan gör, då behöver vi göra någonting annorlunda än vad vi gör nu. Det finns ju oerhört många områden som vi som enskilda kristna och som gemenskap behöver växa i. Och det kan kännas lite överväldigande ibland. Och en frestelse för oss är alltid att försöka göra för mycket på en gång, tänker jag. Att lägga ribban för högt. Så nu har vi försökt att zooma in på tre områden som vi beskrev lite igår. Som finns i den här bilden. Ja, men under det här året 2023 så vill vi sätta fokus på en sak som handlar om att vara en växande gemenskap med Gud. En som handlar om att vara en växande gemenskap med varandra. Och en som handlar om att vara en växande gemenskap med andra. Och jag tänkte dela lite om de här tre sakerna med er idag. Och jag har ingen bibeltext, hör och häpna, som jag utgår ifrån och lägger ut idag. Och jag har inte 7 punkter, så här blir man en växande församling som någon slags metod eller magisk formel. Utan jag tänkte dela mitt hjärta lite grann runt de här sakerna. Och det som vi har i församlingsledningen landat i och som vi klubbade igår på årsmötet, det är att under det här året, för att vi ska växa i gemenskap med Gud, så vill vi arbeta för ett ökat bibelbruk i församlingen. Och när det gäller växande gemenskap med varandra så vill vi arbeta för att vara ännu mera tillsammans över generationsgränserna. Vi har redan jobbat med det tidigare och satt fokus på det under 2022. Vi vill fortsätta med det, för vi tror att det är viktigt. Och vi vill under en växande gemenskap med andra hitta vägar att ta kyrkan till folket. Hur kan vi utmana varandra att ta steg i den riktningen under det här året? Hur läser vi Bibeln? egentligen. Bibeln är ju inte vilken bok som helst. Vi kallar den för Guds ord. Vi säger att vi håller den högt. Vi vill att den ska vara vårt rättesnöre, våran auktoritet för tro och liv. Och utifrån vår tro på Jesus som Herre i våra liv så behöver vi ju läsa Bibeln regelbundet för att den ska bli det. För att den ska bli den här grunden och auktoriteten. Men vi vet ju att bibelläsning och bibelbruk är inget som ökar i vår tid. I en tid där vi bombarderas med så mycket information från olika håll hela tiden. Och har massa olika krafter som drar i oss från olika håll för att vi ska göra saker, hinna med saker, leva upp till saker. Så ibland blir det inte så mycket tid och ork kvar för det här. Men vi läser ju inte Bibeln i första hand för att skaffa oss information eller kunskap. Det är ju inte information som förvandlar oss. Det är ju inte det språket som vårt hjärta talar. Utan vi läser ju Bibeln på ett annat sätt än alla andra böcker. Som Guds levande ord till oss. Som verkar i oss. Som gör någonting med oss. När vi läser den så drar den ju oss djupare in i relationen med Gud. Så att vi kan höra hans tilltal idag. Och det finns ju ingen magisk formel eller metod som automatiskt öppnar upp bibelläsningen för oss. En nyckel som vi bara kan vrida om och säga, yes, där har vi det. Utan det här handlar ju om en relation med en levande Gud. Och precis som i vilken annan relation som helst så handlar det om att ta medvetna beslut. För att det här kan jag inte vara utan i den som jag vill vara. Det handlar alltså mer om, tänker jag, att hitta rätt attityd gentemot vår bibelläsning än någonting annat. Bibeln berättar ju Guds berättelse. Den stora berättelsen som Jesus bjuder in dig och mig till att bli en del av. Och alla människor behöver en sån livsberättelse och har en sån livsberättelse. Vare sig man är medveten om det eller inte, så sätter man alltid in sig själv i ett större sammanhang. Och som hjälper oss att förstå våra liv och förstå världen runt omkring oss. Och Bibeln gör ju anspråk på att vara den berättelsen för alla människor. Att beskriva, här har alla människor sitt ursprung hos Gud och sin mening och sitt syfte. Och det hittar vi ingen annanstans. Och de här berättelserna har ju en jättestor kraft i våra liv. De formar oss och de ger oss riktning och de kokar ner till att de hjälper oss att fatta beslut i olika konkreta situationer utifrån hur vi förstår oss själva och världen runt omkring oss. Och i det enorma informationsflöde som du och jag lever med så finns det en hel massa olika berättelser som vill tala om det här för oss. Som vill forma oss och som vill ge oss en identitet som inte har med Guds tanke för våra liv att göra. Och om vi då inte läser Bibeln eller lever i en kristen gemenskap som hjälper oss att stå i den här berättelsen med båda fötterna, då kommer det vara andra berättelser som formar oss och som ger oss våran identitet och våran riktning. Men om vi verkligen på riktigt tror att Gud har skapat världen. Om vi verkligen på riktigt tror att Jesus är den han sa att han var. Att han har uppstått för våran skull. Och att en dag kommer alla människor böja sig för den som är världens rättmätige herre. Om vi tror alla de här sakerna. Finns det då någonting som är viktigare än att växa djupare in i relationen med den Gud som är Herre i den berättelsen? Om svaret på den frågan är ja, Och det tror jag ju att det är. Då behöver vi läsa våran bibel. Därför är jag passionerad över den här boken. Att läsa och studera och förstå den. Och att vi ska arbeta för ett ökat bibelbruk under det här året. Vi tror också att vi behöver fortsätta att vara ännu mera tillsammans. Inte minst över generationsgränserna. På förra årets församlingsläger på Hjälmagården så hade vi besök av Olof Brandt som utifrån sin forskning om vad är det som gör att unga människor blir kvar i tro och i församlingsgemenskap, så sa ju han att en utav två absolut viktigaste grundstenarna till det är att det finns relationer över generationsgränserna. Att man har lärt känna människor som inte bara tillhör min egen grupp och generation, de som är lik mig, utan att det finns människor i andra åldersgrupper, andra kategorier som ser mig, som vet vad jag heter, som är glad att jag är där och är en del av gemenskapen. Vi är ju smärtsamt medvetna om hur många unga och unga vuxna som lämnar tron och som lämnar kyrkan när man möter vuxenlivet. Och då behöver vi hela tiden jobba med hur kan vi hjälpa unga människor att inte bara hitta fram till Jesus utan också bygga en tro som håller för resten av livet. Och här vill vi som församling och som gemenskap och som de etablerade generationerna komma de yngre till mötes. Och det är superviktigt att vi gör det. Och det behöver finnas en enorm generositet hos oss som har varit med ett tag och som har vant oss vid att saker är på ett visst sätt. Så att vi låter de unga ta plats med sina gåvor, sina drömmar, sina uttryckssätt och sitt språk och sina utmaningar. Och då kommer det inte se ut och låta och dofta och smaka som det alltid har gjort. Och det här kan vara jobbigt. Det kan vara svårt för många av oss, men det är någonting som är oerhört avgörande för församlingens framtid. Men att vi tillhör de etablerade generationerna som behöver ge plats innebär inte att vi backar undan. Utan istället att vi kliver fram. Men inte på våra villkor, utan att vi kliver fram och ställer oss bredvid människor som kanske är yngre i tron eller yngre i ålder och säger jag finns här precis bredvid dig. Jag har varit med förut när saker händer och jag kan hjälpa dig att växa i tron, att inte göra alla de misstagen som jag har gjort, även om vi inte kan undvika att man gör misstag. Och det här handlar också om en attityd. När jag började som ungdomsledare i min hemförsamling så var det här en av de stora frågorna som vi brottades med. Inte minst gentemot några stycken som hade gjort det till sin uppgift i församlingen att bevaka att saker och ting inte förändrades. De skulle inte ha uttryckt det så själva. Och det var framförallt en man, en tidigare pastor, som ofta klev fram och liksom la locket på i samtal om förnyelse och förändring och att ge yngre människor plats. Han var den pastor som jag hade haft under min barndom, som hade döpt mig och som jag hade sett upp till på många sätt. Och som under sin pastorstid hade slagits för att yngre människor skulle få plats. Då var det en stor, häftig strid i församlingen om rockmusiken. Och det fanns ett ganska framgångsrikt rockband i församlingen som ville tjäna Jesus med sin musik. Och det här var känsligt och svårt. Och han tog strid för dem. Men 25 år senare så befann han sig någon annanstans. Och vi hade en predikoserie som handlade om att vi satte fokus på en generation i en enskild gudstjänst, där vi talade om vilka är utmaningarna för den yngre generationen, vilka kan de nå, vad behöver de, och så samtalade vi fikat om det här tillsammans. Och när vi hade den samlingen om den äldre generationen, så predikade jag om deras utmaningar att nå sin egen generation, och precis det här som jag sa nyss, att ge plats för de yngre, men och inte backa undan utan kliva fram och stå tillsammans med dem och ge av sin erfarenhet och ösa ur den här källan. Och när vi kommer till fikat och öppnar upp för samtal om någon vill dela någonting, då kliver den här tidigare pastorn med bestämda steg fram till mikrofonen och så säger han: på min tid, då fick jag lära mig att man skulle respektera de äldre. Men idag har vi fått höra från predikstolen att vi äldre ska rätta oss i ledet och hålla käft. Och sen gick han och satte sig. Han hade kunnat vara en mentor för yngre människor. Han var en jättegod och fin människa på många sätt. Och han hade kunnat vägleda och träna och fostra och stötta och uppmuntra människor som ville gå med Jesus. Men han låste sig fullständigt i att bekämpa all förnyelse och all förändring, även om han egentligen längtade efter att se det som skulle hända om han inte bekämpade det. Och jag säger inte det här för att hänga ut honom, utan jag tror att vi alla otroligt lätt faller in i att så här vill jag ha det. Och jag tror att de här krafterna drar i oss alla när vi tänker, ja men hur ska det se ut framåt? Jag vill ju att det ska se ut som jag är van vid, att vi ska sjunga de sångerna som jag känner igen. Och det kommer det inte göra när vi är på väg framåt, för framtiden ser alltid annorlunda ut. Och Gud kommer alltid verka på nya sätt. Och när man läser väckelsehistoria så ser man att den etablerade kyrkan missar ju det Gud gör så ofta. Precis för att man har den här inställningen att man tror att om Gud kommer, då ser det ut så här som vi har vant oss vid. Vill vi vara en församling som växer i gemenskap, då behöver vi jobba med det här. Vem vill du vara? Vill du vara en förebild för människor som de kan ta rygg på? Som har en generositet i att låta andra ta plats, att låta saker se ut på ett sätt som du kanske inte föredrar, men som du ser, ja men det här är ju det vi behöver göra för att gå framtiden till mötes. Och så kommer det som jag tror är den största utmaningen för oss i det här, eller jag är övertygad om att det är det. För när, så länge det handlar om Bibeln och gemenskapen, då är vi ändå på hemmaplan på något sätt. Då rör vi oss innanför kyrkans väggar, tänker vi. Och det är bekvämt och invant, även om det finns utmaningar. Och risken med de här tre fokusområdena är att vi, när vi, det har gått ett år, konstaterar att vi har rört oss väldigt mycket i de första två, men inte riktigt kommit till att sträcka oss utåt. När det gäller att bli ordentligt missionella och faktiskt ta Jesu uppmaning på allvar att gå ut, då har vi otroligt svårt att tänka i nya banor. Och min längtan och mitt hjärta och min passion, det är att när vi gör en video med de som är Alvin och Jonathan om 10 år, då ska vi inte bara beskriva saker som händer internt i församlingen i det här huset. Utan en lika viktig del av att vara församling ska vara att vi uttrycker, vi går, vi söker upp dem som ännu inte känner Jesus. Våra rötter är ju att det var så man gjorde, att man bjöd in människor till kyrkan så att de där fick höra evangeliet och fick sina liv förvandlade. Och så döptes man och blev fler medlemmar. Men det var en annan tid. Det var i ett omgivande samhälle som såg helt annorlunda ut än vår tid. Och vår tid liknar mycket mer en onådd folkgrupp. Och jag tror att det är så vi behöver tänka. Med ett annat språk, en annan kultur som inte liknar våran. Och här tror jag vi behöver inget mindre än det som kallas för ett paradigmskifte. Och börja fundera i banor av, ja, men hur har vi alltid gjort på missionsfältet? Det som har varit naturligt för oss när vi skickar ut missionärer, när vi etablerar nya arbeten, det är ju att se vilka är det vi vill nå. Vad talar de för språk? Vad är det som driver dem? Vilken kultur har de? Vad är viktigt för dem? Hur kan vi bli en del av det? Kliva in i en sån gemenskap eller kontext och plantera evangeliet inifrån. Jag tror vi behöver tänka som Bruce Olson till exempel. En del av er känner till vem han är. Han var en ung 19-årig amerikan som i en tidning såg ett fotografi taget från en helikopter över Amazonas djungler på en stam som heter Motilonerna och som var helt isolerad från omvärlden. Och där stod den här stammen och tittade upp mot den här främmande varelsen i luften som de inte visste vad det var för någonting och blev fotograferade. Och när Bruce Olson såg det här fotot så blev han så berörd och fick sån nöd för de här människorna och tänkte, vem ska berätta för dem här om Jesus? Så han tog sina sista besparingar och köpte en biljett till Sydamerika och bestämde sig för att jag ska gå till dem. Och det här var ju en grupp som inte agerade med sin omvärld på något sätt och som tänkte att alla är fientligt inställda, så kommer det någon i närheten så skjuter vi giftpilar på dem. Och det var precis vad de gjorde på Bruce Olson. Hans första möte med dem, det var att han kom tillräckligt nära för att bli skjuten i låret och fick släpa sig tillbaka till civilisationen och få hjälp i en sjukstuga där. Och så fort han kände sig tillräckligt frisk och bra igen så gick han än en gång. Och den här gången så närmade han sig försiktigt och lyckades få dem att förstå att han var inte en fiende. Utan han fick plats där. Han kunde inte tala med dem på flera år. Och levde bland dem och försökte liksom sakta långsamt kommunicera med dem. Och det tog lång tid. Och han fattade inte det här språket. Och tyckte att vissa gånger när jag säger ett visst ord så betyder det en sak. Och andra gånger betyder det en annan sak. Och så blev han sjuk vid ett tillfälle. Och var så här tjock och slämmig i halsen. Och då märkte han att vissa gånger när han sa ord, då betyder det något annat. Och han insåg, jaha, om man säger det lite längre bak i halsen och lite grötigt, då betyder det här. Men annars betyder det här. Och så tog han sin tid och bodde ibland dem och planterade evangeliet inifrån. Och började berätta om den här guden tror jag på. Och det var anledningen till varför jag kom hit. Och då säger de till hans förvåning, den guden känner vi redan. Den här guden som har dött för alla människor och gett sitt liv, den har vi alltid trott på. Och så får han förklara vad han tänker att det innebär och de bildar en kristen församling som består av hela den här stammen, Motilonerna, som han får föra till en tydligare bekännelse om Jesus, att det är han som är deras herre, som de egentligen redan på många sätt hade känt. Och jag tror att vi behöver tänka så här. När vi tänker, hur kan vi ta kyrkan till folket? Om Bruce Olson hade gått till randen av Motilonernas område och byggt en kyrkobyggnad där och på olika sätt försökt att bjuda in dem med happenings och fester och alla tänkbara grejer, så hade han aldrig nått dem. Utan han behövde bli en del av den gemenskapen så att de fick förstå att han är inte fientligt sinnad. innan han kunde presentera Jesus för dem. Och jag tror att det är så här det ser ut. Jag menar inte att vi ska helt och hållet sluta med att bjuda in till saker vi gör i kyrkan. Men vill vi se ett annat resultat än det vi redan ser, så måste vi göra saker annorlunda. När jag blev anställd som ungdomsledare i Sonstorp så gick jag till min församlingsledning och sa: jag vill inte bara verka i församlingsgemenskapen för de ungdomarna som redan tillhör den här gruppen. Och jag vill satsa framför allt på att nå gymnasieungdomar. Kan jag få tid och kraft för det i min tjänst? Och de sa: ja, det får du. Så att jag hade i mitt schema att jag hängde en förmiddag i veckan på gymnasieskolan i Finspång. Och bara var där och fikade och spelade kort och pratade med gymnasieeleverna på den skolan. Det ledde så småningom till, jag hade ju gått på den skolan själv och kände religionsläraren som jag hade haft i religion. Och när hon märkte att jag och en kille till från baptistkyrkan där fanns på plats i skolan, så sa hon: ja, men då kan ju ni komma till mina lektioner och prata om kristen tro. Ni kan ju beskriva det mycket bättre än vad jag kan. Så fick vi under flera års tid komma in i alla religionsklasser och presentera Jesus och svara på utmanande frågor från klasserna. Parallellt med det så bestämde vi oss för att vi ska finnas på plats varje gång gymnasiet har skolfest. Och det hade de på torsdagskvällar, för att det enda utestället som fanns i Finspång, number one, ville inte upplåta fredag och lördagskvällar, utan de ville tjäna pengar då, så att skolfesterna fick vara på torsdagskvällar. Så då hade vi en kafébuss som vi lånade från Norrköping, och så var det ett jätteprojekt att frakta dit den och göra i ordning den och ställa upp den på torget. Och vi försökte att dra med vuxna i det här, och det var svårt. Så det drevs i princip uteslutande av de kristna gymnasieeleverna själva, som fanns där på torsdagskvällar och ställde i ordning allting vid klockan 3, 3:30, städade bussen. Och sen åkte de hem och sov och kanske somnade vid 5 och gick upp vid 6:30 och åkte till skolan. För att de tyckte att det var så viktigt. Och den här kombinationen av att finnas där på skolan och alltid finnas där när de festade, det gjorde ju att man byggde relationer inifrån. Och det var ju inte alltid så bekvämt. Den här satanisten Eddie, han kom ju varje gång vi hade kafébussen där. För att håna oss och prata med oss. Eller hårdrockaren Micke som kom och som oftast var extremt full. Och vid ett tillfälle så kom han precis när vi ställde upp bussen vid 9:30. Och så sjönk han ner i en fåtölj som fanns där inne. Och så satt han där och sov i flera timmar. Och sen helt plötsligt så hör jag hur min bror skriker: åh, vad gör du? Och då har han helt plötsligt i berusningen, knappt vaken, rest sig upp, dragit ner byxorna och börjat kissa på bordet framför sig. Och det är heltäckningsmatta i hela bussen. Så jag springer fram och jag och Simon försöker liksom få ut honom ur bussen. Och då bara ramlar han som en klubbad oxe och slår hakan i en kant så han blir medvetslös. Så han ligger i mittgången, byxorna här nere, han kissar fortfarande. Och vi försöker släpa ut honom därifrån. Men mitt i allt det här kaoset så finns vi där inifrån och bygger relationer. Så att efter ett tag så är det ju människor som står där och väntar när vi kommer med bussen. Som kanske vid ett tillfälle var det en kille, han hade blivit dumpad av sin flickvän och var fullständigt förtvivlad, hade ingen att vända sig till. Så han stod där och väntade på att vi skulle komma. Efter 5 minuter när vi hade ställt bussen på plats så satt han och grät och pratade med en av oss. Under den här perioden så fick vi döpa mängder av ungdomar. Inte bara de som redan hade anknytning till kyrkan, utan framför allt kanske ett antal som inte hade det, men som mötte oss genom att vi aktivt klev in och var en del av deras värld. Och planterade evangeliet inifrån. Jag tror att det är så vi behöver göra. Så vi behöver tänka mycket mer. Jag tror det finns en enorm skörd där ute som redan har vitnat om vi lyfter blicken. Och som väntar på att vi ska bärga den. Men jag är också övertygad om att vi i mycket större utsträckning behöver ge oss ut från våra trygga invanda miljöer om vi vill vara med och bära hem den skörden. Att fortsätta göra samma sak och förvänta sig ett annat resultat, det är väl det som kallas för idioti, sa Einstein. Vi förringar inte någonting utav den frukt som vi redan ser. Och Gud gör mycket gott i och genom vår gemenskap. Men längtar vi efter någonting mer så behöver vi göra någonting annorlunda. Och här är tre konkreta exempel som gäller vår relation till Bibeln, vår gemenskap och vårt uppdrag. Och idag så vill jag utmana alla oss att ta det här inför Gud. Och fråga honom, vilka steg behöver jag ta och behöver vi ta under 2023 för att sträcka oss åt det här hållet? Behöver du fatta något beslut som gäller din bibelläsning? Finns det någonting i någon människa i en annan generation än din egen som du kan söka upp och ta dig an? Äldre eller yngre? Behöver du omvända dig från en negativ inställning? Eller en bekvämlighet? Eller en likgiltighet i förhållande till någonting utav det här? Vi kommer ta en stund här strax där lovsångsteamet leder oss i lovsång, där vi har chansen att respondera på det här och där vi tillsammans ska fråga Gud, ja, men vad vill du att vi gör som gemenskap eller som smågrupp eller som familj eller som enskilda individer? Och på den här sidan så finns det en bönestation med ett antal lappar och pennor och en kruka, och dit kan man gå om man har fattat ett sånt beslut att det här vill jag förändra. Här vill jag göra någonting annorlunda. Så kan man skriva ner det och lägga i krukan. Eller om det finns en person som Gud lägger på ditt hjärta. Men den här personen vill jag söka upp. Antingen för att bygga generationsöverskridande församling. Eller för att sträcka mig ut till och plantera evangeliet. Så kan du skriva det och lägga i krukan. Så kommer vi be för den i slutet av gudstjänsten. Ingen kommer läsa de här lapparna. Du kommer inte bli utlämnad på något sätt. Utan det här är någonting som är mellan dig och Gud. Vi har också möjlighet att få förbön. Birgitta kommer finnas här som förebedjare. Vi kommer också ha ett antal församlingsledare som finns här. Om du vill att de ber för dig och välsignar dig, så kan du gå till den här sidan vid korset. Så är de beredda att be för dig. Vi ber tillsammans.